Du lyssnar på Motvind av Dan Butler och Dag Örlund, uppläst av mig, Stefan Sauk. Det här är en fiktiv historia. Alla namn utom Björn Ryd, Lars Andersson och Lelle Axén är påhittade och alla andra liknelser med levande människor är en tillfällighet. Kapitel 1. Onsdagen den 18 februari. Kvinnan blev förvirrad, stående på det kala trägolvet i sovrummet efter att ha varit på toaletten. De röda digitalsiffrorna på klockan på nattygsbordet visade 03:17. Hon huttrade till och slog armarna kring sin nakna kropp medan hon försökte förstå vad hon såg i det svaga ljus som sipprade in genom persiennen från gatlyktan. Hennes sängkläder var borta. Täcket, lakanet, kuddarna, allt. Mer än så hann hon inte tänka, förrän starka armar slöt sig kring hennes kropp och något illaluktande pressades mot ansiktet. Hon kämpade emot, men hon var liten och trött och motståndaren var överlägsen. Snart kände hon en märkligt stickande känsla i näsan och kort därpå gled hon in i ett barmhärtigt mörker. När hon vaknade igen tittade hon ner och greps av panik. Trots att hon alltid somnade naken var hon nu iklädd en t-shirt och ett par träningsoverallsbyxor. Med ett halvkvävt skrik konstaterade hon att hennes hand och fotleder var fästa vid sängstolparna med handbojor. Och hon var inte ensam. Det var något bekant över den svartklädde mannen som satt på en pall bredvid sängen. Men Gulnaz Baksi kunde inte sätta fingret på vad. Hon tittade länge på honom medan hennes hjärna försökte få ordning på de luddiga tankarna. Vem? Mannen på pallen drog en djup suck. Inte nog med att du är både ful och dum. Du har inte ens lyckats hålla dig vaken på jobbet. Om jag säger kristdemokraterna, kan dina två hjärnceller mötas då, tror du? 5 poäng. Du la en sinnessjuk motion om att blatteungar skulle få svindyr halalmat medan andra skolbarn får äta föda som vore okänlig för grisar. 4 poäng. Jag replikerade i riksdagen. 3 poäng. Sen råkar du visst få en infektion.
Herregud.
Baxis viskning var hes när det gick upp för henne vem som satt på pallen bredvid sängen. Först nu förstod hon hur vansinnigt sjuk Kristoffer Silverbjälke var. Hon hade hört och läst om honom och hans tidigare bravader, men han hade trots allt lyckats bli både riksdagsman och partiledare, vilket hon som de flesta andra blivit överraskad över. Ofattbart nog var det tydligen han som låg bakom den svåra infektion som nästan tagit livet av henne. Och nu ville han henne illa igen för att hon skrivit en motion om barnens halalmat.
Men
tyst. Det är inte bara halalskräpet som irriterar mig. Visserligen så stod du på min att göra lista redan tidigare. Att göra lista?
Herregud, vad tänkte han göra med henne?
Baxi försökte fäkta med armar och ben, men hejdade sig när handbojorna smärtsamt skar in i hennes hud. Men nu har du kvalificerat dig för akut behandling. När jag kom hem för några dagar sedan så läste jag om ditt nya förslag. Du har inte många sladdar rätt kopplade i din lilla kurdskalle, eller hur? Baxi förstod ingenting. Hon kom från en framstående kurdisk familj som tvingats i exil redan när hon var barn. Gulnaz hade snabbt smält in i det nya landet, lite för bra enligt hennes far. Kanske var det också som en ren protest hon redan tidigt gift sig med en svensk man och gett deras 2 barn svenska namn. Icke desto mindre drömde hon fortfarande om ett fritt Kurdistan och ansåg det viktigt att man skulle sudda ut kulturgränserna mellan det traditionellt svenska och alla de nya kulturer som nu fanns i landet. Inte minst den muslimska. Baksis förslag hade lett till en försiktig debatt i riksdagen, men naturligtvis...